Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och idag så ska vi fortsätta att läsa och tala om Daniels bok. Det här är den femte delen och de tidigare delarna hittar du i din podcast-app eller på maranata.se. Och Daniels bok, den växlar mellan till synes enkla söndagsskoletexter och komplicerad apokalyptisk symbolik. Och idag så ska vi läsa en av de här som man skulle kunna kalla för söndagsskoletexterna. Om du har vuxit upp i en kristen miljö så var du antagligen inte så många äpplen hög första gången som du hörde om Sadrak, Mesak och Abednego i den brinnande ugnen. Och då kan man ju fråga sig, har en så välkänd text och så enkel text något nytt att säga oss idag? Jag vet inte hur det är med dig, men jag vill gärna gå igenom den här texten den här halvtimmen och så får vi se om vi kommer fram till något sant som vi kan bära med oss in i framtiden. Låt oss börja med att läsa några verser ifrån Daniel kapitel 3 och vi börjar i vers 1-7. Där står det så här. Kung Nebukadnessar lät göra en staty av guld, 60 alnar hög och 6 alnar bred. Han ställde upp den på Duraslätten i Babels provins. Sen sände han bud och kallade samman satraper, guvernörer och ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och andra makthavare i provinserna för att de skulle komma till invigningen av statyn som kung Nebukadnessar hade ställt upp. Då samlades satraperna, guvernörerna och ståthållarna, fogdarna, skattmästarna, domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i provinserna till invigningen av statyn som kung Nebukadnessar hade ställt upp. När de stod framför den utropade en härold med hög röst: "Detta är befallningen till er, ni folk och stammar och språk. När ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument ska ni falla ner och tillbe den gyllene statyn som kung Nebukadnessar har ställt upp. Men den som inte faller ner och tillber ska genast kastas i den brinnande ugnen." Så snart all folket hörde ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa och alla slags instrument föll de ner, alla folk, stammar och språk, och tillbad den gyllene statyn som kung Nebukadnessar hade ställt upp. Slut citat. Okej, här var det en hel del text, men låt oss se på det här i lite lugnt tempo. Och det första som du kanske lade märke till i den här texten är att det repeteras en hel del. Det om horn, pipa, cittra, lyra, harpa och alla slags instrument stod två gånger. Det står om de här satraper, guvernörer, ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare flera gånger. Nebukadnessars gyllene staty står flera gånger. Det är saker och ting och som hela det här kapitlet bär stark prägel av att någon som ska fylla ut så mycket text som möjligt, känns det nästan som. Det är lite som när man gick i skolan och fick besked om att skriva 500 ord om sitt sommarlov eller någonting liknande. Då använder man sig av just den här metoden repetition. Och det måste sägas att det repeteras en hel del i Daniel 3. De här satraperna, guvernörerna, ståthållarna nämns flera gånger. Instrumenten repeteras, påbudet om att falla ner och tillbe repeteras. Att det nämns att det är en staty och att det är Nebukadnessars staty många gånger. Alla möjliga sådana repetitioner. Och jag tror att anledningen är att Daniel, han vill verkligen hamra in en spik. Han har någonting som han vill att folk ska komma ihåg. Och då använder han den här metoden. Antagligen var det här en text som man läste upp. Och då är det lättare att komma ihåg saker som repeteras flera gånger när folk inte har möjlighet att själva gå tillbaka och läsa en gång till om man har missat någonting eller vill kolla en extra gång. Och man kan ju egentligen tycka vad man vill om den här metoden, men jag ville bara nämna det så att du förstår varför just det här händer i den här texten. Och kanske kommer jag göra lite förkortningar, förenklingar och hoppa över en del när jag läser resten av den här texten. Vi får se. Men det viktiga är ju då själva historien. Och det som händer i berättelsen är att Nebukadnessar, som sagt, låter bygga en staty av guld. Och jag måste nog säga att jag alltid har tänkt mig att den här statyn var en bild av honom själv. Det är väl så det har illustrerats många gånger, att det är en person, en staty som är en person. Men texten säger faktiskt inte att det är det. Och så om man ser på proportionerna på den här statyn, så blir det också mer troligt att det faktiskt är någonting annat än en människa den handlar om. För att det står att den är 6 alnar bred och 60 alnar hög. I våra mått så är det nästan 3 meter bred och nästan 30 meter hög. En aln är lite mindre än en halv meter. Så det är lite som obelisken på Slottsplatsen i Stockholm, skulle man kunna säga, för de som är bekanta i Stockholms centrum. Och det finns naturligtvis ingen människa som har de dimensionerna. Vi är inte 10 gånger så höga som vi är breda. Det är fel dimensioner. Så kanske det var en obelisk som Nebukadnessar lät uppföra. Det vet vi inte. Eller kanske det var en människostaty som stod på någon pedestal, eller kanske det var något annat. Det vi vet, det är att det är en staty och att den är i guld, och antagligen då överdragen i guld och inte helt i guld. Det hade varit enorma dimensioner och enormt dyrt och svårt att skapa något sånt. Den stod på Duraslätten, står det. Det är en plats som vi inte känner till, av den enkla anledningen att Dura var ett ganska vanligt namn på platser på den här tiden. Dura betyder fästning. Alltså en fästning där användes om alla områden som var omringade av en mur. Så det var ganska många platser som hette Dura. Men det som är intressant med den här statyn är ju att den är kopplad till statyn som Nebukadnessar såg i sin dröm i kapitel 2. För där såg han ju då en man med ett guldhuvud, med silverbröst, kopparmidja, järnben och lerfötter. Och jag sa att det arameiska ordet för staty är tselem, som betyder just staty, eller det kan också betyda en bild eller en avbild. Och det är ordet som används både i första Mosebok kapitel 1, där det står att människan skapades i Guds avbild, i Guds tselem. Men det är också ordet som används i andra Mosebok kapitel 20, i de 10 budorden, där det står i det andra budordet, eller första, lite beroende på hur man räknar, men där det står att man ska inte göra sig någon avgud eller någon bild. Tselem, det heter ju då också på hebreiska, även om det här är skrivet på arameiska, men det är ju besläktade språk. Och man skulle inte göra sig någon avgud eller någon bild, varken av det som är uppe i himlen, på jorden eller under jorden, och man ska inte falla ner och tillbe dem. Så det som sker här, det är ju helt uppenbart ett dilemma och en utmaning. Det är en hednisk kung som kräver att alla hans undersåtar, i alla fall alla ledarna i alla provinserna runt omkring riket, ska falla ner och tillbe hans bild. Och då antagligen som ett bevis på deras lojalitet. Och mitt ibland dem så är det 3 män som tillhör det judiska folket. De som var bortförda från sitt hem i Jerusalem och tvingade att tjäna Nebukadnessar i hans hov. Och som hade då fått nya namn. Innan hette de Hanania, Mishael och Azaria. Men nu var de Sadrak, Meshach och Abednego. Och de kan inte tillbe statyn på grund av sin trohet mot Gud. Men samtidigt så kan de ju inte låta bli på grund av hotet från Nebukadnessar. Han kräver lojalitet från alla, som det står här, folk, stammar och språk. Alltså etniska grupper, sociala grupper och språkgrupper. Alla ska samlas runt honom. Och nu har vi ju bara en halvtimme på oss i det här programmet, så jag ska inte läsa allt som står här. Men de 3 blir ju då avslöjade av andra av de här ledarna som anger dem till kung Nebukadnessar. Och då kallar Nebukadnessar på Sadrak, Meshach och Abednego och konfronterar dem. Och då kan vi läsa i det 3 kapitlets 13 vers, där det står så här. Då befallde kung Nebukadnessar i sin förlåt. Då befallde Nebukadnessar i vrede och raseri att man skulle föra fram Shadrach, Meshach och Abednego. När man hade fört fram dem inför kungen sa Nebukadnessar till dem: är det sant att ni, Shadrach, Meshach och Abednego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene statyn som jag ställt upp? Om ni nu faller ner och tillber statyn som jag gjort, när ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument, så är allt väl. Men om ni inte tillber, ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken gud kan då rädda er ur mina händer? Än en gång så ser vi det här mönstret med att det är mycket upprepning av samma uttryck och samma ord, och det har ju sin fördel då. Men texten säger att Nebukadnessar, han blir vred. Som vi känner han ifrån redan ifrån kapitel 1 och 2 så verkar det som att det nästan är hans starkaste karaktärsdrag. Han blir väldigt ofta vred. Han fruktar illojaliteten. En kung kan inte ha illojala människor i sina led. Då löper man en otrolig risk. Men han tror samtidigt att han är på något vis nåderik och barmhärtig när han ger de här tre ett nytt försök. Som samtidigt är ett ultimatum naturligtvis. Om ni nu faller ner, ja då är allting väl. Men om ni inte tillber så ska ni kastas i den brinnande ugnen. Och lägg märke till det här mönstret. Om ni dörrödöm, men om inte dörrödöm. Det är då ett ultimatum med döden som konsekvens. Men det här mönstret kommer tillbaka senare i texten också, vilket är väldigt intressant. Och sen säger Nebukadnessar de här väldigt viktiga och centrala orden i det här sammanhanget, nämligen: vilken gud kan då rädda er ur mina händer? Det här är nästan den geografiska mittpunkten i kapitlet. Mitt i kapitlet så kommer den här frågan: vilken gud kan då rädda er ur mina händer? Och det är också kapitlets väldigt centrala fråga. Vilken gud kan rädda sina tjänare? Hur kommer han göra det? Och när gör han det? Och i den här situationen så har ju då Shadrach, Meshach och Abednego, eller Shadrach, Meshach och Abednego, hur man nu ska uttala det, de har två alternativ. De kan lyda eller de kan göra motstånd. Och båda valen har ju helt uppenbart sina konsekvenser. Och frågan är vilken härskare, vilken gud som de fruktar. Fruktar de Nebukadnessar eller fruktar de Herren, Jahve, Jehova? Och så här säger de då, så här svarar de direkt efter att den här frågan har ställts: vilken gud kan då rädda er ur mina händer? Så står det: då svarade Shadrach, Meshach och Abednego kungen: o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Och ser du att där slutar citaten, men ser du att de här tre använder samma formulering som Nebukadnessar? Om det blir så att vår Gud, men om inte så ska du veta. De förhåller sig till ett annat ultimatum skulle man kunna säga. För dem så är det inte ens ett dilemma om de ska lyda kungen eller inte. De förhandlar inte, de kommer inte med något motförslag eller någonting sånt. För dem är frågan: kommer Gud rädda oss på det här sättet eller kommer han rädda oss på ett annat sätt? Och svaret är: det spelar ingen roll. Och det finns en otrolig trotsighet i det här svaret. En provocerande trotsighet som helt uppenbart än en gång gör kungen ursinnig. Men det är en trotsighet som kommer ifrån tryggheten det är att vara i Gud själv och känna Gud. För många år sedan, och jag letade reda på det här, i Minasropet nummer 1 2002- då var väl jag 18-19 år och sånt. Då publicerades en predikan av Arne Imsen från 1997. Och jag kommer ihåg det så väl. För det var jag som satte upp layouten på den här predikan. Och jag tror också att det var jag som satte rubriken. Nämligen Trons trotsiga ändå. I alla fall så var det den rubriken som var på predikan, och i den predikan så tog Arne Imsen utgångspunkt i Abrahams liv och det som står i Nya Testamentet i Romarbrevet kapitel 4 och vers 18, där det står: där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk. Men det här uttrycket, trons trotsiga ändå, det har jag burit med mig ända sedan det här 2002. Och jag älskar det verkligen. Och Sadrak, Mesak och Abednego, de använder det här. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och man brukar säga att vi människor kan tvingas till allt så länge vi inte är beredda att ge upp själva livet. Döden är ju alltid en valmöjlighet om man verkligen vill vägra någonting. Om jag är räddare för döden än för synden, ja, då kan du tvinga mig att synda. Men om man inte fruktar döden, då är man fri, helt enkelt. Man brukade säga det om de första kristna, att de var omöjliga att kuva, just därför att de hade ett hopp som rörde sig bortom döden. Man kan inte underkuva och tvinga människor som säger, ja ja, men då väljer jag väl döden då. Som inte är rädda för döden. Och det låter lite morbid kanske, men det är ändå sant. Människor som inte fruktar döden har ingenting att frukta. Och det kan naturligtvis få fruktansvärda konsekvenser när man engageras och har den passionen för någonting som inte är bra, som inte är gott. Tänk på kamikaze-piloter under andra världskriget, eller självmordsbombare, eller de som flög flygen in i Twin Towers 11 september och så vidare. Men skillnaden är att det är människor med hat och mord som motivation. Sadrak, Mesak och Abednego, de var inte motiverade av hat. De ville inte döda Nebukadnessar, de ville inte ens döda de som hade angivit dem. De ville bara vara trofasta mot Gud oavsett konsekvenser. De sa ändå i sin trots mot den här diktatorn. Och där får man fråga sig var vi står någonstans. Alltså, vad ska till för att du eller jag ska välja bort vår tro på Gud? Och det är, antagligen så är det ingenting grandiost eller spektakulärt som i så fall kommer vara anledningen att man lämnar Gud. Många har lämnat tron på Gud för att de är besvikna på människor till exempel. Och det är allvarligt, men det är ändå inte ett hot om döden. Andra har lämnat för att de upplever sig utestängda på sin arbetsplats eller i sociala livet. Det är svårt att stå för Jesus när man möter utestängelse eller hån eller andra saker. Det kan vara yttre eller inre svårigheter som är orsaken, olika saker som drar i människor. Och jag vill inte förminska någon människas upplevelse av svårigheter som har lett dem bort ifrån tron på Gud. Men samtidigt så tror jag att den här texten är skriven för att varna, för att uppmuntra och för att pusha oss. Var trotsig som Sadrak, Mesak och Abednego. Våga stå, våga säga nej, våga säga ändå. Våga ha din yttersta trohet endast till Kristus. Våga att säga, ja, du kan hota, ja, du kan håna, ja, du kan förbjuda, du kan locka, du kan straffa, men ändå. För att när man gör det, när man har den inställningen, då händer någonting fantastiskt. Nebukadnessar, han blev så vansinnig att han befallde att ugnen där de skulle brännas, som antagligen var en av de här stora byggarbetarugnarna som användes för att smälta metaller och bränna tegel och den typen av arbeten, han befallde att de skulle eldas upp till sin maximala styrka. Och så kan vi läsa vidare vad som står där i vers 23, där det står: och de tre männen, Sadrak, Mesak och Abednego, föll bundna ner i den brinnande ugnen. Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han reste sig hastigt och frågade sina rådsherrar: var det inte tre män vi band och kastade i elden? De svarade kungen: jo visst, okonung. Då sa han: men jag ser fyra män gå lösa och lediga in i elden helt oskadda, och den fjärde ser ut som en gudason. Och slutcitat där. Hör här. Det här, de är i ugnen och det är där som Sadrak, Mesak och Abednego möter Gudasonen. Vi vet inte, kanske det var en ängel, kanske det var Jesus själv. Det vet vi inte helt enkelt, det kan man spekulera omkring. Men det var där de möttes. Det som skulle bli deras död, det blev istället ett möte med en himmelsk representant. Och då kan man ju naturligtvis fråga sig, vad representerar det här mötet i eldsugnen i våra liv? I ditt och mitt liv som kristna, som troende idag? Kan det handla om svårigheter? Ja, det är ofta där man möter Gud och man får uppleva hans kraft. Handlar det kanske om döden? Ja, det gör det också. Symboliskt sett så gick Sadrak, Meshach och Abednego genom döden för att få sin bekräftelse från Gud, för att det skulle visa sig vilken Gud som kunde rädda. Och hoppet bortom döden, det är ju i verkligheten också vårt hopp. Det är här som Nya Testamentet tar fasta på i så otroligt stor grad, när den säger att vi behöver inte vara rädda för döden, för när vi dör så blir vi mer lika Jesus. När vi lider så lider vi tillsammans med honom. Och vi möter så att säga Jesus i dödens grepp. Och dopet är ju en symbolisk handling som talar om just detta. Symboliskt så blir man begraven från sitt gamla liv och man uppstår till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Men å andra sidan, om vi inte är beredda att lägga ner våra liv helt och fullt för Jesus Kristus. Om vi inte vill säga som Levi Petrus gjorde i sin sång, mitt val är gjort. Jag tillhör dig, ditt kors ska bli min ära. Jag tillhör dig vad livet än må i sitt sköte bära. Om vi inte vill det så kommer vi också att förlora den här nära, innerliga kontakten med Jesus. Därför att det är i dödsskuggans dal som Jesus är allra närmast. Det är i eldsugnen som Gudasonen vandrar tillsammans med oss. Det är när vännerna sviker som vännen Jesus blir mest dyrbar. Och där när människor hånar som vi förstår hur Jesus hånades på korset. Och när vi berövade allt som vi äger och har, det är då som hans nakenhet på korset också blir vår nakenhet. Och för den som inte älskar Jesus så blir ju det här naturligtvis absurt, självklart. Varför skulle jag vilja förenas med en annan människas lidande? Det är mycket bättre att bita i det sura äpplet och falla ner i tillbedjan av guldstatyn, vad den nu än representerar i vår tid, precis som alla andra gör det. Då bevarar man livet, man bevarar sin position, sina vänner, sin rikedom och så vidare. Men för den som verkligen har genomborrats av Jesu egen kärlek så är det här till 100% en självklarhet. Och jag hoppas att du och jag är verkligen genomborrade av Jesu kärlek. Inte så att vi har något martyrkomplex och längtar efter lidande, men att vi längtar efter en djupare gemenskap både med dem som har gått före, som Sadrak, Mesak och Abednego, Daniel, Simson, Abraham, Paulus, de första kristna, missionärerna och martyrerna upp genom historien, anabaptister och andra. Men framförallt gemenskap med Jesus själv. Som Hebreerbrevet säger i kapitel 12 och vers 1 och 2. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädjen som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Slutcitat. Och det finns naturligtvis mer vi kunde säga om den här konfrontationen på Duraslätten. Det är mycket som vi har utelämnat och som vi inte har läst om i det här programmet. Inte minst vad kung Nebukadnessar säger då Sadrak, Mesak och Abednego stiger ut ur ugnen. mer om vad den här konfrontationen betyder, och jag har inte talat så mycket om den här kopplingen mellan synen eller drömmen i kapitel 2 och det här som sker här i kapitel 3. Och vi kan ju se att det här handlar väldigt mycket om hur staten, vilddjuret, vill ha tillbedjan, vill ha lojalitet, och frågan är var vår lojalitet ligger. Men tiden har ju dessvärre gått i det här programmet, och vi ska avsluta som vi brukar göra med att lyssna på en sång. Ska bara nämna några annonseringar alldeles strax. Och sen nästa gång så ska vi komma in på Nebukadnessars andra dröm, nämligen drömmen om trädet som täckte hela jorden. Det är en väldigt spännande text om stolthet och ödmjukhet ifrån Daniels boks fjärde kapitel. Så kom gärna tillbaka då nästa tisdag, så ska vi, om Herren dröjer och vi får leva som vi brukar säga, så ska vi komma in på det då. Men Gud välsigna dig. Vi ska avsluta med att lyssna på en sång, och jag är väldigt glad för att säga att albumet Ord och Guds käre son nu finns på Spotify. Jag märkte det här om dagen, och om du inte har hört det så gå in och sök på det under Maranata-församlingen. Det är ett album från 1978, och det har många fina sånger, bland annat den som vi ska lyssna på nu som heter Blott en dag. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Radio Maranatas podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Vill du komma i kontakt med Maranata så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070-201-6020. Sprid Guds välsignelse till alla, och på återhörande.
Själv han är mig alla dagar när, för vad särskilt tid med sig. Varje dags bekymmer vill han bära, han som äter både kraft och råd. Att sin dyra egendom bevara, den sin dyra egendom bevara, denna omsorg har han lagt på sig. Som din dag så skall din kraft och vara, detta hjälp mig då att vila tryggt och stilla, blott vid dina löften, Herre kär. Och ej trones dyra tröst förspilla, som ordet mig förvara där. Hjälp mig Herre att i vad mig händer taga av din trogna faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sen,
Så skall din kraft och vara.